cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.
Välkomna tillbaka till Guldtands podcast, kära lyssnare. Då var det måndag igen. Och dags för ett nytt avsnitt av Guldtands podcast, helt enkelt. Det släpper vi ju alltid 06.00, det vet ni ju. Det behöver jag inte säga. Idag hoppas jag ni har en fantastiskt bra dag, för det har jag. Jag står och arbetar just nu på mitt jobb ihop med Michel Spra, min bror, och Pierran, Jonte och Magnus Norsk står där borta, ser jag. Det är vi som är avdelningen här. Och vi liksom är grunden till hela fabriken. Vi kickar ut grejerna så alla andra kan jobba. Rakt av bara. Och vi har det jävligt bra. Vi är ett bra team. Och det är roligt att komma till jobbet. Det är det som är det viktiga. Jag har ju nyss bytt jobb, som några av er har snappat upp. Jag sa ju upp mig... Jag sa upp mig lite där innan juli, december. Och så tog jag ut... lite ledighet, så jag kickade på det nya jobbet direkt i januari. Och det var då min vän Michel då, som är granne också här ute förresten. Vi tränar fotboll ihop, små grabbar, födda 15-16. Och då sa han det att de behövde folk och det hade varit nice att jobba ihop. Och så blev det, det trodde jag inte från början, men visst fan, efter att han varit där på en intervju så small det. Och det är jag faktiskt inte alls missnöjd med, utan jag trivs väldigt bra och det går bra. Jag hoppas att många av er trivs med era jobb med. Det är ju jävligt viktigt att man gör det. För att man lägger ju nästan 8-9 timmar per dag på jobbet. Så det är viktigt att trivas. Och ja, cashen ska in. Det är så det är. Utan pengar blir det inte mycket. Då blir det socialbidrag. Och det kan man inte leva på. Ja. Men nog om mig och mitt arbete och hela skiten. Nu ska vi ju göra ett nytt poddavsnitt. Eller ni ska få lyssna på ett nytt poddavsnitt. Och denna gången så har vi med oss Danne. Han är en värdetransportrånare för detta. Som levde high life på 90-talet i Sverige. Och det ska vi gå igenom idag. Vi kommer gå igenom det rånet han blir dömd för. Det är det som vi kommer kunna lätta mest information om. Han har gjort mer rån, men det kan inte vara så detaljerat då, som ni förstår. Eller nämnda summor eller andra grejer som kopplas direkt till honom. Vi kommer även planera ett rån här idag. Vi kommer planera ett värdetransportrån mot en bil som har lämnat Stockholms kändaste butiker. De har varit där och samlat in pengar. Och det brukar ju bli en del när det är Stockholm och det är jultider och grejer eller vad det nu var. Så vi kommer alltså robba den här bilen. Och det kommer Danny hjälpa oss med och berätta hur vi ska göra för att vi ska få tag i pengarna. Det är lite unikt för en podcast att vi planerar ett rån. Nu säger jag det igen, precis som jag skrev, att det är hypotetiskt. Vi tipsar ingen om att använda informationen, utan det är mer för att få ut egentligen hur ett värdetransportrån går till. Det finns säkert många olika knep, men just det knepen som de använder, det är det vi ska snacka om. Det är ju så det är, och det är inget brottsligt med det, utan man får spåna lite. Det är det som gör Guldtands podcast unik. Vi gör avsnitt som ingen annan gör. Och det var någon som skrev det för ett tag sedan på Instagram, att podden som inte vet vad PK är. Och det känner jag väl igen lite. Det känns bra att vi har den utsträckningen, för vi är inte alls på den nivån att vi tänker på vad vi säger eller vad vi gör. Och det känns som att vi kommer ligga kvar på den här nivån ett bra tag framöver. Nej, men vet ni vad? Nu välkomnar vi Danne in. Välkommen in, Danne!
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur är läget?
Trevligt att vara här. Jo, det är jättebra.
Ja.
Jättebra, trevligt att få komma.
Ja. Ja, jag tackar så mycket att du ville medverka. Och det kommer bli lite spännande idag. Vi ska ju prata om värdetransportrån och rån överlag. Det är någonting som du har sysslat med. Och du och jag kommer här senare i podden planera ett värdetransportrån ihop för att se hur det fungerar.
Jajamän, ja. Det låter som en kul idé att testa.
Ja, grejen är det att det blir lite unikt med dig idag. Det kommer du förklara varför. Men vi kommer starta med dig idag som att du typ föddes när du var 13 år. Och varför gör vi det, Danne?
Jo, det var väl egentligen då som min ungdom jag gick kanske i vuxen ålder. Jag åkte in på ungdomshem då, och det var egentligen där man började träffa mer kriminellt erfarna personer, och ja, men skola i kriminalitet helt enkelt på den tiden, ungdomshemmet tyckte jag var. Och där tog det väl riktig fart mot det som senare skulle sluta med allvarlig brottslig karriär hos mig, kanske allvarligare i alla fall.
Ja. Har du alltid känt dig som en, vad man ska säga, outsider eller lite så här bråkig av dig då, eller? Med tanke på att du öppnar upp med starten av ditt liv på ett ungdomshem, typ.
Det är alltid, det är så mycket historia, så många flytter och så många grejer som har hänt i Polen innan jag ens kom till Sverige, som skulle förklara vad som kommer hända sen i mitt liv med polska förbindelser och så vidare. Men det skulle ta så mycket tid att förklara bara det, och sen vi skulle behöva 4-5 avsnitt för att gå igenom varje epok, för att allt skulle göra mer makes more sense kanske då, att istället för att hoppa så här. Men det är för lång tid för att göra ett eller två avsnitt.
Ja, okej. Okay. Nej, men det får man köpa. Det får man köpa.
Yes. Som sagt, det är inte meningen att låta som att jag har varit med om mycket eller försöka framhäva mig på ett sätt. Men det ena har lett till det andra, och vissa platser man har bott på har man träffat någon som senare i livet skulle få en betydelse. Och det har bara varit så i mitt liv. Det är ingenting jag försöker att sockra på historien. Det är så. De som vet, de vet. De som inte tror behöver inte tro. Men jag försöker inte göra en större historia av det hela än vad det är. Det är bara så här det var. Plus inget. Minus inget.
Jajamän.
Det kan ändra lite namn och så, kanske.
Ja. Nej, absolut inte. Du har inte ringt till oss för att försöka hävda din historia, utan det är vi som har jagat dig för att få det här avsnittet då. Så att det hoppas jag alla förstår. I alla fall, vi ska kriga på här. Det här då, när du steppar in på ett, vad kallar du det för? HVB-hem, va?
Det var LVU, lagen om vård av unga.
Ja, okay.
På den tiden. Mm. På den tiden var det lite så här, det var ingen tidsbegränsning som det är nu, du får 2-3 år ungdomshem. Utan på den tiden fick du LVU, så kunde du ha det tills du är 18.
Ja, okay.
I princip med förlängning varje halvår hos någon socialnämnd där i din stad. Så det var lite mer, ja. För oss som var ganska aktivt kända hos socialen, om man säger, jag bodde i Gränby, Uppsala, det var många dumhuvud vi umgicks med och gjorde mycket dumt på den tiden, så jag menar, vi hade kanske bara runt våra två gårdar hade vi 10-12 riktigt busiga killar med, ja, vi började med lite små rån, plånboksstölder och allt möjligt vi nu kunde, så gjorde vi lite inbrott och någon bilstöld och det var egentligen så det började i Gränby. Och tidigt så hög socialen mig till någon frivillig solsexplacering. Så de skjutsade hem mig någon vecka senare, och 2 dagar senare så fick jag riktig LVU. Då kom polisen, körde ner mig till, om det var någonstans utanför Göteborg, Lindom eller något sånt.
Ja, okej. Okay.
Och där, ja, träffade man ju först och främst äldre killar som satt på LVU. Och där var några från Göteborg. Så det var egentligen min första kontakt med några killar från Göteborg. Jag var knappt 14 år. Och ja, man var busig, bråkig, och trampade om det på tårna så skulle väl trampa tillbaka. Så det var ju så. Ibland gav man stryk, många gånger fick man stryk. Man var inte världsmästare, och det var inte många heller. Men det fanns alltid folk som var värre än dig.
Okay.
Så det var ingen solskenshistoria eller att det var jättejobbigt. Men det var så det var. Ibland fick man stryk, ibland gav man stryk.
Ja.
Däremot så tog det några veckor, och så blev jag skulle jag bli flyttad till Småland på grund av att en av deras elever som bodde, jag kallar dem, vi kallades elever på den tiden, jag vet inte varför, men så är det. Så en av deras elever han var från Göteborg och jag var från Uppsala, så vi skulle byta, så vi kom båda närmare hem, så att säga. På grund av besök och så vidare. Och där kom jag till Långanäs. Långanäs utanför Eksjö var väl kanske den delen av mitt liv som delvis räddade mig till att bli den personen jag är idag. Där fick jag träffa många äldre som var bra. Många svenskar som verkligen brann för oss ungdomar som konstnärt. Och verkligen försökte. Och, ni som hör det här och vet att ni var där, tack för den tiden. Det var verkligen lärorikt och mycket bra. Däremot så träffade man naturligtvis också många dåliga personer och fick många kontakter. Och där skulle jag också träffa min bästa vän, barnhusvän Daniel, som tyvärr är borta nu. Men ja, han och jag skulle hålla ihop många år framöver. Och det skulle flätas med fängelsevistelser, olika. Men vi höll alltid kontakten. Och tills den dagen han dog så var han min bästa vän.
Får man fråga hur han dog?
Som de flesta i min krets, mina vänner som gått bort. Det är några över 36 personer som har gått bort sedan 95. Så är det droger, överdos, skjutna, självmord eller så okänd, försvunna. Så det är väl i det livet så är det inte så mycket annat som händer. Överdoser, först sen kommer mord, sen kommer självmord och så vidare.
Okay. Mm.
Så det är ganska om man säger, ABC inom i den kretsen hur man förlorar vänner. Det har varit väldigt många. Men han var den första riktiga vännen jag hade och den som jag skulle hålla ihop med längst.
Varför tror du just att ni bondade? Vad var klart att ni skulle bli bästa vänner?
Det var inte, jag vet inte, vi var lika sjuka, vi hade samma sjuka humor, vi hade samma barndom, ganska så liknande bekymmer, aggressionsproblem 0-100 på en sekund. Vi hade mycket, och så var vi lite precis samma ålder och tyckte om samma grej, åka skidor och innebandy och fotboll, allt vi gjorde, gym, vi hade samma grej, så håller man ihop. Vi bodde så tätt rum bredvid rum, du vet, i flera år. Man kommer varandra nära på ett sätt som kanske man inte går att förstå på. Man har ingen annan att vara med dygnet runt, så att säga. Så vi, inte nog med att vi umgicks på dagarna, så pratade vi genom väggen på nätterna och hade våra koder. Du vet, man kommer tätt, väldigt tätt.
Ja.
Så, ja, det var väl i alla fall. Om vi hoppar från ungdomshemstiden då, så kom jag till slut ut från ungdomshemmet någon gång innan jag fyllde 18 där. Och det var väl i princip knappt ett halvår innan jag fick mitt första fängelsestraff därefter. Det var bara för några inbrott, någonting. Ja, små grejer, men jag fick väl något år tror jag skulle sitta.
Mm.
Och det var, där kom ju direkt nästa steg, för det var som platsbrist på den tiden. Så jag kom från Gävle fängelset, fick jag komma över något bråk där, vi startade något bråk. Så jag blev knallad till Norrtälje. Och Norrtälje är, det är ju en riksanstalt, det är liksom högsta säkerhet på den tiden. Att komma dit som knappt 18, jag hade nog fyllt 18 ganska. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag var inte mycket, många dagar äldre om jag var några dagar yngre. Så kom jag till en riksanstalt så pass ung, och där satt ju liksom mördare, rånare, OG på den tiden, Baridos, Hells Angels, nämnde en grupp, så var de där så att säga.
Mm.
Och komma dit var väl egentligen ofrivilligt eller frivilligt, så vare sig du söker lite så får du höra saker, och hur du vill välja att ta till dig dem, så kan du använda dem på olika sätt, och du får lära dig om vissa envägar i detta. Du får höra hur rånare gjorde så, hur andra rånare gjorde sitt, hur man rånade världen. Allt det där kan du följa och lära dig och mentalt anteckna. Om man säger, om du vill åt det hållet. Mm. Man kan ju naturligtvis sitta på punda som andra gjorde, eller sitta på gymmet som vissa gjorde. Alla väljer sin egen väg att sitta.
Ja, hur, men, fick det dig, hur fick det dig att känna dig som en, ja, om man ska säga, med de här grabbarna så var du väl småbus än så länge på den tiden?
Men jag var lille man då, de kallade jag Micke, han är också död idag, Hells Angels kille. Han var från Helsingborg om jag inte minns fel. Han var väl den som var äldst på avdelningen. Jag satt på C och han satt på ena flygeln C, jag satt på andra flygeln C. Men det var öppet på dagarna på mellan. Han var väl lite så här, tog mig lite under vingen och kallade mig lille man. Och hade jag hans hand på axeln någon gång, så var det ingen annan som tjafsade mig på det sättet. Men då så kunde jag alltid sitta med när de spelade Mulle, eller sitta och spela Mulle. Och du vet, sitter det så många kriminella, så mycket testosteron. Det dras alltid historier då bland från de äldre. Och jag satt och lyssnade på det där. Och mycket av det som skulle behövas för att göra ett bank, så tog jag till mig, eller bankrån, eller vad är rånare. Och jag menar, man är som en svamp i 18-årsålder. Och speciellt när man hör äldre tuffa berätta historier. Så det sjunker in och det sitter. Så det var egentligen en skola i brott för mig, så skulle man kunna säga. Inte för att jag skulle vilja skylla det på staden och satt mig in en 18-åring på det. Gjorde mig till kriminell. Det var mina egna val. Det är jag som har gjort alla mina val i mitt liv. Jag skyllde inte på någon annan, på något annat som har hänt i mitt liv. Eller på att någon har varit dum eller något sånt. Jag har gjort mina val. Jag har gjort fel och jag står för det till 100%. Det var kalkylerat av mig att göra så. För det är den jag är, inget annat. Så det är inget att jag försöker säga att i fängelset gjorde mig kriminell, men det underlättade på vissa sätt, så skulle man kunna beskriva.
Ja, men det är ju som du säger där också, att det fanns ju val vad du skulle göra med din fängelsevistelse och inte. Du kunde ju valt att hänga på gymmet. Men är det här någonstans då som din dröm just, eller inte dröm då, men ditt intresse för bankrån, värdetransportrån föds? Den föds här alltså?
Vi har väl haft vissa tankar och vissa grejer med grabbar innan jag ens satt på hur, vad och vad man skulle kunna göra. Och flera av mina andra kompisar som är lite äldre i Uppsala har suttit för rån och Konsum och allt möjligt och så vidare. Så det fanns i våran krets, och det fanns en vilja, och det fanns en bild av att rånare tjänade mest pengar snabbast, ganska enkelt. Och det, på den tiden var det ett kontantsamhälle då, så man såg mycket annorlunda ut på det sättet att det fanns kontanter överallt när helst du behövde. Så det var väl ett naturligt steg att ta för mig, var väl att lyssna på rånare. Ett, så hade de respekt i kretsen i fängelset, så är det i princip mördare, rånare som går i toppen där, om man säger, och resten kommer därefter. Så de höll sig på ett visst sätt, rånare, och betedde sig på ett visst sätt som tilltalade mig, för de var inte kaxiga eller bråkiga eller spänniga, så de bara var bara, och ingen jävlas, ingen snackar skit med dem, för att, ja, jag vet inte, det tilltalade mig att de kanske inte var spelade super, vem var det som kastade tuffa, utan de lite ödmjuka, skulle man kunna säga. Och som liten så uppskattade jag mig, för jag har aldrig gillat spännigt folk som bara aggressiva. Jag ville hellre vara aggressiv oväntat, så att ingen förväntade sig det, men ja, det var ungefär så de var, att när det behövdes så jävla small. Men därför sökte jag mig också delvis till den kretsen, så att säga.
Okej. Det är lite det du säger, det är lite intressant. Det är ju samma sak som man hörde på krogen förr, att de som skriker och gapar, det är oftast ingen fara med dem. Men de som står tysta, det är de man inte ska gå på klockan 2:10 utanför.
Nej, precis. Man behöver inte göra reklam om man vet att man biter hårt.
Ja. Hur tar sig detta då? Du gör din vistelse på Norrtäljeanstalten. När kommer du ut och hur länge sitter du där?
Jag sitter knappt, jag kommer inte ihåg om jag fick 2 år och skulle sitta 1,5, eller om jag fick 1,5 och skulle sitta lite drygt 1. Det var något så här, det var ingen jättevolta, men det var den första i alla fall, och det kändes lite grann. Men jag kom ut där runt 19 knappt. Ursäkta. Och saker och ting hade hänt. Dels så kände jag innan fängelsevistelsen en del av norra Polen, som är maffia, om man ska kalla dem så. på grund av saker som hade hänt innan, folk jag träffat innan och saker som hänt innan jag kom till Sverige när vi bodde där uppe. Men som sagt, det är för långt att gå in på. Men jag kände några av dem tack vare barndomen eller andra kompisar. Så det flätades ihop när jag kom ut andra gången. Så att de smugglade på den tiden sprit till Sverige genom Spanien eller om det var något sånt med att bilda. Och jag naturligtvis som kunnig i svenska och precis suttit och kände de skulle hjälpa till i alla fall med att översätta, fixa till så att den spriten hade något lager att vara i medan den hämtades. Mer än mellanhand, inte, alltså en hjälpande mellanhand så att säga.
Ja.
Och så körde vi på ett tag när jag hade muckat. Och det var väl då jag nämnde att jag hade planer på att göra ett värdetransportrån. Jag har fått lite insikt i hur man går tillväga, hur man får tag i pengarna. Och jag behöver en eller två bra gubbar från nerifrån. Polen som jag nämnde det till dem då efter att ha jobbat en stund. Jag vill inte, det var inte det första jag ville säga så att säga, men jag ville få upp förtroende lite och sådär.
Ja.
Och det utan att dra ut på historien så det utvecklades att vi gjorde eller blev misstänkta för ett antal rån och dömda fett av dem och torskade de killarna. Och jag tog det på mig då, så de åkte aldrig. I och med att jag var yngst och i princip ostraffad så skulle jag få min straff. Och det var ett naturligt steg. Så det var, jag hade väl varit ute knappt ett helt år när jag fick min andra volt där och som jag fick. 7 för det rånet. Man sitter väl lite drygt 5 då.
Så du har fått 7 år för ett utav rånen du har blivit dömd av?
Ja, vi var misstänkta för ett gäng så, men det blev aldrig någonting av det utan de kunde bevisa ett rån som vi blev dömd. Jag blev dömd för.
Ja.
Precis. Jag erkände allt att det sa att jag inte visste vilka de andra var och så vidare.
Okej. Men då har vi ju x antal rån här, men vi har ett som du är dömd för och då väljer jag mina frågor väl och då väljer jag ju att fråga om det som du är dömd för det finns ju, då kan man ju prata om det. Då börjar vi med detta rånet då som du är dömd för. Var skedde detta?
Som sagt, jag kan inte bli dumt att säga det i och med att jag har folk som inte med där som inte blir dömda för det. Men jag kan säga i Stockholmsområdet.
Ja, men det funkar hur bra som helst i Stockholmsområdet. Kommer nästa fråga. Varför? För du bad ju om hjälp av x antal personer för att utföra detta. Gjorde du scoutningen själv då? Scoutade du detta rånet så du hade ett färdigt paketrån då när du kallade på hjälp?
Jag fick ett halvt tips av en som jobbade på den firman. Såklart. Så att säga fick jag för 10%.
Ja, det är så det fungerar. Ja. Men 10%, det kan ju bli en rätt smaskig summa i slutändan beroende på hur mycket du får med dig.
Det är det. Det är på den grejen som det funkade på den tiden oftast. Så fylldes bankomaten på av samma person, men han gick alltid 2 gånger och det var 1 miljon de fyllde på oftast. Och väskorna kunde ena innehålla 100 000, andra 900 000, ena 300 000 eller andra 7. Det visste du aldrig, så det var en chansning alltid att ta dem när de fyllde på bankomaten. Däremot hade du fått tips så hade du större chans att ta rätt väska. Och det fanns brandyxor på den tiden, jag vet inte om ni minns i skolan, om man kunde slå bakom glas. Den fick jag tips om på kåken, att ta en sån brandyxa. På en sida av väskan så ligger den här patronen med röda färgen. Det fanns inte i början till att börja med, men när de kom så. Så slog man med den yxan så att säga på väskan så att den patronen stänkte ner kanske bara 50-60 000. Vilket på den tiden även gick att vi badade pengarna i nagel, vad heter det? Aston.
Ja.
Aceton. Så det syntes inte sådär förrän du tog den under ultraviolett. Så alla sådana pengar som vi hade bara färgade, som vi hade tvättat rent med aceton, de använde vi typ på krogen, typ till korvgubben ute, alla sådana här ställen som inte hade, som inte kollade ultraviolett.
Ah.
Men som sagt, det här var ändå lite, för den tiden, det var lite vilda västern fortfarande, så det mesta gick igenom än så länge.
Ja. Ah.
Precis. Den yxan lämnar du bara där på plats och samlar in pengarna och de mesta var rena då. Så. Men förstås blev säkerheten och väskorna bättre och deras rutiner blev bättre, men ja, Panax, ett annat exempel i Göteborg, vet jag hur man hade miljoner i en väska i öppet. Det var riktigt vilda västern på den tiden. Det var mycket kontanter och du kunde göra precis vad som helst. Jag menar, innan polisen fick samtalet så var vi på en moppe tre kvarter bort. Det fanns nästan ingen möjlighet att åka fast, i alla fall på plats, om du inte hade maximal otur att precis kom en polisbil när du stod där. På det sättet var det bra tider för oss.
Ja.
På andra sätt var det kanske för lätt och för lockande. Det blev för mycket. Vilket gjorde att de ändrade allting. De ändrade om hela rutingrejen ganska fort där. Men det var ett par guldår var det.
Ja, men det här måste vara runt 90-talet ungefär, va?
Ja, slutet 90-tal, säg 98 fram till 2002 var väl i princip guld och gröna skogar. Sen blev det lite mer rutiner, men fram till 2006, 7, 8 kunde det väl i alla fall fortfarande.
Ja. Men vi ska tillbaka till det första rånet du gör där som du får tips om då. Vad är det för tips du får exakt? Vad är det för tips som du anser att men fan, det här är värdefullt, det här kan jag jobba med, det här tipset liksom. Man kan ju få vad fan som helst. Jag kan ju få att fan Kalle Anka där borta, han går med 100 000 in i fickan. Men det är ju inte säkert att det håller för det.
Tipset var att de hade väl, det var någon större grej, så att de hade flera bankomater där, om det var dubbelbankomat eller trippelbankomat i turordning, eller om det var två bankomater och en sån här inbetalningsautomat, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var alltså att de gick med mycket mer pengar per väska där. Jag fick tips om vilken väska vi skulle ta då i så fall, om jag var beredd på de här 10%, vilket vi godtog.
Var ni beväpnade eller?
Nej, aldrig mer. I och med att väktarna är obeväpnade i Sverige så fanns ingen, om du inte går in i bank eller guldsmed eller om du inte går in någonstans på det sättet, finns ingen anledning till att ha mer än en yxa och be dem släppa väskan. De gör det. Det finns ingen som håller en väska mot dig när du har en yxa i handen.
Okej. Men i alla fall, det här då, innan ni gör det här jobbet så att säga, som ni får med pengarna, vad gör ni, någon form av räkning eller någonting, eller gör man inget sånt på den tiden när det inte fanns någon höjd säkerhet kring väktarna?
Nej, du får veta tidpunkt, du får veta plats. Det är bara rätta sig efter det. Det finns inte så mycket att räka. Har du otur så har du otur, så kommer någon. Det är en del av spelet.
Ja.
Det finns inte så mycket att säga. Det är en vanlig dag. Allt kan hända.
Ja. Hur kändes det för dig? Hade ni moped eller bil på den här tiden?
Jag har använt både och vi har använt både och. Jag har varit chaufför oftast när vi har använt bil. Däremot har vi haft moppe på den i Stockholm.
Ja. Hur känns det precis? För då sitter man någonstans en bit ifrån eller tittar när bilen kommer då, eller om man säger så. Då, hur känns det i magen alltså? Vad händer i kroppen? Blir det någon adrenalinkick eller?
Jag är inte funtad så riktigt. Man kanske får en viss högre puls eller så, men jag känner inte det så. Jag blir väldigt lugn och Men först efter att vi sätter oss i moppen, på moppen eller i bilen. Eller vad, det är först då jag känner nervositet. Inte just under våren. Då blir det väldigt tyst och spänd på ett annat sätt. Man håller koll. Det är som att tiden sakta ner och allt är lugnt. Precis tills jag ska sätta mig på moppen eller sätta mig i bilen. Mm. Då kommer allt. Då får jag väldigt kick. Ja, det är en kick och lite rädsla kanske. Men just under rånet blir jag väldigt... Jag vet inte. Helt, det blir som att ljudet försvinner, tiden försvinner. Ett inre lugn för att hålla koll. Jag kan inte förklara det. Mm. Det är som en... Det är som lite i slow motion, men inte i slow motion. Men det känns som du håller koll på varenda grej, varenda person, varenda bil som kommer fram. Så känns det för mig i alla fall. Men ja. Alla har kanske olika sätt.
Ja, absolut. Sen så hade du gjort en del kriminella grejer innan detta också. Så att det kriminella och rädsla för polisen, det har du väl redan smakat på vid så här lag. Så att det finns väl en vana också.
Ja, det var inte mitt första rodeo så sätt. Men det är klart, det första rånet för riktiga pengar, riktiga rånet så att säga, inte en korvkiosk eller vad man ska, var väl kanske mer. Men i och med att det var så länge sedan och det hände så mycket, så jag exakt kan jag inte ens säga, för att jag minns inte. Men om jag tar det genomgående temat jag minns från de gånger när man stod och gjorde så är man väldigt lugn just under. Däremot så släpper när man släpper koncentrationen och slappnar av, då känner jag mest rädsla, adrenalin och kanske även en viss upphetsning. Jag vet inte, det är mycket möjligt att det är så. Att det är en del av grejen som driver en, att man, det är jävligt skön känsla. Det är inte bara för pengar man gör det kanske, jag vet inte.
Nej, det är fler som säger så om olika brott. Det är inte alltid för pengar eller så, utan det är för känslan också.
Det är ett visst rus. Det måste jag erkänna. Mm.
Men vi ska ta det här, det vi kan snacka om, det är ju det som du är dömd för. Och det är ju det här rånet då på, när du, som vi snackar om i Stockholmsområdet. Och när ni hoppar på mopeden, ni har degen med er. Hur många väskor har du med? Har du med en eller har du med två?
Jag har med en hockeyväska.
Ja. Vart tar ni vägen efter det?
Vi snear över en parkskog till ett annat område och åker igenom det området. Det är egentligen bara två kvarter, så är vi i tredje området. Och där tar vi pendeln. Mm.
Dumpa mopeden?
Jajamän, dumpa den på station, ta pendeln och två olika håll.
Eldar ni upp mopeden eller låter ni den vara?
Nej, det var inte det på det sättet då. Dels att det var en utegrej, vi hade handskar, så det fanns ingen anledning att göra vad heter, se känd vart vi hade tagit vägen.
Ja, okej. Vart tar ni vägen sen och med bytet? Vart åker ni? För ni ska väl dela på bytet antar jag?
En åker norrut, en åker söderut. Den tredje är våran span så att säga. Han tog en helt annan väg med bil, i och med att han satt i bil från början.
Ja, okej. Men då hade ni redan, vart är ni när ni delar bytet då?
Det sker inte förrän långt efteråt. Det är absolut inte samma. Det är inget som sker samma dag. Det är ingenting man åker runt och fixar med samma dag. När det är som mest, när du precis startar upp i Getingboet så vill du inte vistas nära det så att säga.
Nej, okej. Okay. Så det göms undan för att kallna lite med andra ord.
Man träffas några dagar senare och snackar om hur mycket det blev och hur mycket det blev var. Och det finns inget... Alltså i den världen, det finns ingen idé att bossa eller hålla på lura eller... Ett, det kommer alltid fram. Två, det är bara att köra rakare. Vill man ha respekt och klara sig med livet i val, så är det bara att köra ärligt och hoppas på att du träffar lika många bra ärliga killar som du är. Ja. Men i den världen så är det oftast, du ser, så fort de börjar blåsa varandra så är det mord och död och hela gänget är i princip borta förr eller senare. Så jag var aldrig den som försökte tjäna 30, 40, 50, 60 000 på någon eller hit och dit. Jag räknade alltid på, om det var jag som hade med mig bytet, så räknade jag på hur mycket det var utan någon snack, utan någon blåsning. Så det är väl därför jag fortfarande har vänner kvar i det livet, att jag aldrig snackat med polisen, jag har aldrig blåst någon och jag har aldrig varit skyldig någon större summa pengar någon längre tid.
Nej, okej. Så med andra ord så säger du det att då, ni tre där då, ni fick lika stor kaka av bytet, vilken tjänst man hade under rånet så att säga.
Precis, ja. Precis. Om inte något annat var överenskommet innan för säg 10% för tips eller så, men annars så, de som var med, de var med.
Ja, du säger ju det är flera rån du har gjort, det är ett du torskat för. Vi kan ta det, du behöver inte säga direkt summa, för det är ju dumt, jävligt dumt. Men den största summan du har fått med dig från ett rån någon gång, vart ligger den ungefär, den skalan?
Ja, den största låg över millen. Det var inte ovanligt på den tiden.
Nej.
Det är svårare att få en mille idag, kan jag tänka mig.
Ja, det tror jag med. Om du ens... jag vet inte, det finns ju de som pysslar med det säkert, men det är inte lika stort mycket skrivningar om det. På 90-talet där, då var det ju... Ja, då var ju alla igång i stort sett. Alltså, du har ju varit igång samtidigt med rätt stora namn. Ge mig fan på att du säkert har träffat dem också i din kriminella karriär i Stockholmsområdena. Men det fanns ju också namn idag då, ska jag säga. Vet du, fan, de sitter och pratar i media mycket idag. I intervjuer och det skrivs böcker och de är med i tv-serier och grejer. Men... Jag ville hellre prata med en sån som dig då, för jag tycker att de är lite uttjatade, om man säger så.
Ja, alla har tagit sin egen väg, och de flesta som jag har träffat i den svängen, de har varit bra 100 gubbar och inte snackat, inte varit för kaxiga, inte varit för stora. Så jag har egentligen bara gått att säga om det gänget i det stora. Mm. Men som sagt, det finns killar som snackar för mycket. Det finns killar som samarbetat med snuten. Det finns naturligtvis undantag överallt. Men jag vill inte förhärliga kriminella svängen heller. Men är det någon man kan ha något visst anseende eller respekt för, så tycker jag Rona har skött sig i det stora delen fläckfritt under alla år. Jag har varit kriminell. Och det är väl... Att man är en viss sorts mentalt inställd på ett visst sätt som människa, för att begå rån, då kanske man fungerar på ett visst sätt också. Men det är väldigt få som är försöker göra sig stora på kåken eller försöker göra sig häftiga på kåken under alla år jag suttit. Men det är inte folk som backar heller, så att säga.
Nej, precis, precis. Har du gjort något rån där du har varit beväpnad?
Ja.
Ja, vad hade du för vapen då?
En vanlig pistol. Fan, det var en tockare vi hade då.
Okej. Vad är det för information som gäller när man gör ett bankrån, värdetransportrån, beväpnad? Skjuter man, kommer man skjuta om polisen kommer då, eller är det bara för att sätta skräck, eller hade du tryckt av om du blir konfronterad?
Det där är väldigt olika från gäng till gäng eller så, hur det funkar. Jag var aldrig inställd på att skjuta mot någon mer än att ha pistolen för att inte bli påhoppad av någon hjälte inne på banken eller så. Dels två. Skulle polisen komma till den grad att det skulle vara ingen utväg, så skulle jag inte ens försöka skjuta mig fri. Det är helt... Det är bara att öka på sitt straff. Jag är inte ute efter att skada människor, jag är ute efter pengar och har ingen rädsla för att sitta. Utan jag gjorde allt med kalkylerat att jag ska tjäna så pass mycket pengar att det är värt att sitta för mig. Så när helst den tiden skulle komma, så skulle jag hellre sitta än att skjuta. Såg jag det, men det är inte säkert att alla ser det så. Absolut inte.
Nej. Om vi säger att ni är fyra personer, du har det här tänket att jag trycker helst inte av liksom. Men din polare, han trycker av, han skjuter en polis i huvudet. Kommer det drabba din straffskala på något sätt i rättegången sen?
Ofta kan det göra det. Jag menar, det är i samverkan och samförstånd, eller vad åklagaren brukar kalla det. I medverkan och samförstånd, jag kommer inte ihåg hur de dömde mig för något sånt där som jag var med på, som jag inte hade gjort något men ändå fick sitta för. Men det är oftast inget man begår rån ihop då, om man har två olika åsikter på hur man går tillväga på saker och ting. Så är det två killar som brukar gå skilda vägar. Man begår inte rån med någon som gör sånt oftast. Jag kan tänka mig att Alexander killarna var ganska ihopsnackade om att vi skjuter oss fria, om det kommer till det, för att det är ingenting som man kommer på mitt i att börja liksom skjuta mot poliser, utan det var de nog överens om.
Ja. Det är roligt att du nämner dem, för jag skulle fråga dig om, har du träffat Jacke och Tony och de här?
Nej, ingen av dem var på banan på Norrtälje när jag satt första gången. Andra gången så var de på, fan om det var någon jävla Fenix-avdelning eller något. Och dit har jag aldrig träffat på någon sån, förutom någon ungdomsavdelning på Hällby tror jag, så har jag aldrig varit på någon speciell avdelning så att säga, utan alltid varit på banan.
Ja,
banan betyder vanliga öppna, där alla paviljonger är bland vanliga intagna så att säga.
Ja, det kan ju kanske bero på också det att ni knäppte aldrig någon, eller ni sköt inte någon på det sättet. Så de var ju rätt brutala alltså.
Ja, precis. De är, sen så har det på lite att göra med kriminalvården, gillar ju jävlas med fångar naturligtvis och vice versa. Så att de som har lite mer hat från polis och kriminalvården, de får ju naturligtvis lite jobbigare volter och knallar det varannan månad liksom för att inte skaffa några kompisar och så vidare och så vidare. Så naturligtvis är de som är högprofilerade lite mer dit tryckta av kriminalvården oftast, skulle jag vilja säga. Visst är det så, men det bygger det case, det bygger det shit, det är inte svårare så.
Nej, grejen är nej, det behöver du inte förklara för mig. Alltså, jag sitter inte här och säger att jag är något polisfan, absolut inte. Jag vet ju själv och har sett med egna ögon hur de kan både terrorisera och göra väldigt mycket felaktigheter i deras yrkesroller. Så att det är väl egentligen bara tidsfrågor så här innan det smäller mot dem också, som det här med att Jacky och de här då, att det verkligen är folk som trycker av liksom till slut. Det är ingenting som jag ser som ett konstigt tecken, utan det kan ju vara ibland, du såg ju på mig, vi snackade lite video innan, jag har ju guldtänder och såna här grejer. Men helt jag har inget straffjurister, ingenting, inget sånt här har jag, du vet. Men det kan ju vara när de har stoppat mig i kontroll, vanliga kontroller och såna här grejer, bilkontroller, typ blåsting och såna här grejer, typ att de trycker på ens utseende då, att det ska kopplas med kriminellt och såna här grejer. Så att sen så tycker jag att det är heller rätt att skjuta en annan människa. Men jag förstår ibland de som har kanske varit tryckta ett längre tag av dem, att det smäller till slut. Och det har vi ju flera bevisade fall på i Sverige, att det kommer ju ske mer gånger också, att de skjuter ihjäl poliser. Det är ju inget som har tagit stopp nu.
Nej, visst. Det blir väl alltid värre. Så det är väl så. Det bara eskalerar, tycker jag. På min tid kunde jag klara det med nävar. Kanske sköts någon då någon som verkligen gått åt helvete för långt. Men det var oftast så att löstes allt med närvar eller snack eller så. Men det var inte långt förrän 2000-talet började och Goran härjade i Göteborg där och mord efter mord. Och sen sen började jag med länsman, vad heter det? Nere på Efterbron, vad fan heter det hos er? Efterbron, man åker över bron, så heter det där branden var, vad heter det? Backa.
Ja.
Precis. På Backaplan hade jag ett par polare som började det började med att tjafsa om brud, du vet. Fan, vad är det? 15 döda nu, du vet.
Ja.
Det eskalerar så fort. Det här snorungarna såg upp det till en liksom, de är liksom massmördare. Ja, det är sjukt hur det går fort. Så vi, ja. visst kan vi räkna med att det skjuts mer poliser och så vidare. Det kan vi göra.
Ja, ja, och sen så är ju gängerna är ju betydligt tyngre idag än de var förr. Alltså, de har ju bättre... Ja, i stort sett så har de bättre vapenförråd än vad polisen har. Alltså, de har ju mer sprängämnen och såna här grejer idag, granater och grejer. Så att det blir fan med krig om du drar igång någonting. För vapenkapital finns det ju i Sverige. Det är ju ungefär lika lätt att få tag på ett vapen som det är. Det är nog fan med lättare i vissa fall. För de som har de rätta kontakterna så är det nog lättare i vissa fall att få tag på ett vapen än att gå och köpa lösgodis. För vapnen kan du nog till och med få hemkört om du har en jävla flyt.
Ja, för fan.
Kan du dock
så,
med godiset
så, också. Så har det nog alltid varit. Göteborg har ju varit en smältdegel av olika handlare och kriminella och gäng. Jag tror vi, jag menar, så gott som jag minns från 99 när jag var där och snurrade första gången, så var det nog en skön sammanhållning mellan, trots att det var gäng mellan, krig mellan albanerna och OGD på den tiden, så kunde du få, ja, alla kriminella kände alla, olika gäng, olika stadsdelar och olika saker man gjorde, om alla visste vem som sålde vad, vilka vapen, vilka droger, vilka var, alla visste allt om alla, så ja, det kan ju inte blivit svårare idag, kan jag tänka mig.
Nej, absolut inte. Och så här, så det är mycket pengar som stör, eller inte som stör, men som styr idag. Alltså, det finns invandrare som handlar med nassar och nassar handlar om invandrare. Det är, alltså, olika parter sitter ju på olika lager, men i den undre världen så behöver ju alla en liten del av kakan för att överleva, om man säger så.
Jo. Då är det därför jag ser Sverige som ohållbart i längden. Alltså, det är för lite. Det är för mycket kriminalitet, för lite folk finns. Någon måste börja gå minus snart.
Ja, jag förstår ju hur du tänker och du är nog inte ensam om det. Nej, vad fan, nu snöar vi ju iväg. Men det är roligt att snöa iväg lite, ja. Det måste man få göra. Vi var ju absolut, på Danne Bankrånare här. Och det ska vi fortsätta med en stund tills du och jag ska reka ett rån här, hade jag tänkt. Men över det vi har gått igenom, så har vi gått igenom det rånet som du blev dömd för då, och lite kring det, vad som hände med pengarna och utförandet, sådana här grejer. Och sen att du har gjort ett rån då, där du har varit beväpnad, men du har inte haft tänket att trycka av. Och det var väl där någonstans vi snöade in på Alexandermördarna, Jacke och de här polismördarna. Så. Vad, överlag, vad tycker du om Jacke Arklöv och Tony Olsson och de här gubbarna på den tiden? Du som såg upp till rånare och sådana grejer. Är de Sveriges genom tiderna största rånare?
Dummaste om inte annat.
Ja, det kan jag ju köpa.
Största vet jag inte. De största rånarna har du nog aldrig hört talas om. De som har klarat sig i det stora hela alltid. Odömda, ostraffade, ohotade så att säga. De bor utomlands så länge och ja, lever gott och skaffat sig i heliga yrken. Ja. I andra länder och så vidare.
Ja, det är klart att det finns sådana med.
De stora gubbarna har många som har frontat rån, alltså betalat för sig vapen, flyktlägenheter, allt. Många sådana finns det också, fanns det också, som skötte, fanns många ryssar som ingen någonsin hört talas om i Sverige, som gick bärsäkra igång i Stockholmssektorn, rånade varje dag nya kontor och forex och grejer, och alltså det var vilda västern på den tiden. Så det, ja, finns många, många, många tunga gubbar som inte suttit.
Ja.
Men det är klart, jag skulle nog säga militärligan var nog väldigt, väldigt i framkanten vad gäller att tjäna mycket pengar i alla fall.
Ja, just det. Militärligan, de läste jag faktiskt. Jag satt och läste lite om rån och grejer innan jag skulle prata med dig. Jag har gjort det i dagarna här nu. De kom också upp, ja. De var också väldigt... militärligan, anledningen att de kallades militärligan, det är för att de robbade vapenförråd hos militären, va? Och tog AK-4 eller AK-5-er.
Jajamän, och jag vet inte, var ju tvärsan militär eller om han var hemvärnare eller något sånt där.
Ja.
Jag tror han var någon form av militär också.
Ja, just
det. Det var därför han visste vad vapnen var, kanske.
Ja, och det läste jag ju om också. Eller nej, det var en militär som pratade om det i en artikel. Det var ju det att när man gör ett rån då, eller ja, bryter sig in då på vapenförråd, då får man ju oftast tag i kompletta vapen. Det är bara att ladda och skjuta egentligen, på grund av att de ska snabbt kunna nås av militären ifall det blir krig då, och inte behöva åka till olika platser och plocka olika delar.
Precis, precis.
Ja, så att det gjorde de ju. Jag vet inte hur många de tog, men de tog ju jävligt många. De gjorde nog business på dem också. Det var nog rätt många rånare på den tiden som hade just den här vapenmodellen som kom därifrån.
Ja, precis. Det var ganska vanligt. Ja. Det såldes friskt till vänster och höger av folk. Ja.
Men vad jag har fattat som på dig då, så vi har ju snackat lite om det här när det var obeväpnat och det var lite moppe här och brandyxa där. Det var inga större utgifter på din tid för att utföra ett rån, eller?
Nej, det var ingen större.
Nej. Då kan vi ju snacka lite.
Körde du ovetande så kunde du få allt från 200 000 till 700 000. Och hade du något tips så kunde du få miljoner eller två, kanske tre, om du fick ett bra tips.
Ja.
Så visst, det var lätta pengar och ganska liten risk att åka fast.
Ja. Vad tror du om helikopterrånet som var då? Är det ett av Sveriges dyraste rån att utföra?
Säkert, de fick nog betala en hel del till folket runt om. Jag skulle inte förvåna mig om ett par poliser fick bra betalt där för att släppa helikoptern, spanet från helikoptern.
Ja, nej, jag känner också det. Vad fan var det de sa där, polisen? Det var väl att anledningen att de inte gick in där, det var för att de var för tungt beväpnade. Var polisen vågade inte gå in.
Ja, men de släppte väl span på, om det var gubbarna eller helikoptern, helikoptergubben. Det var någon de släppte span på precis dagen innan rånet.
Ja.
Det var lite så jag tänkte, ja.
Ja,
det har kostat en del för gubbarna, men de fick väl bra med pengar, så det är väl lite mer rätt.
Ja, nej, men det är väl, jag för mig det att det är väl något utav det största bytet som har tagits från ett rån. Det är väl med och toppar där, tror jag.
Ja, det är säkert. Arlanda-rånet var säkert något också.
Ja, amen. Det har du rätt i. Det har du rätt i. Nej, vad var det jag skulle säga där? Det var ju, om jag inte minns fel, det var ju en Alexander som ägde helikoptern, om jag inte minns fel. Om han nu ägde den eller inte, jag kommer inte ihåg det.
Om man jobbade på det här Mortelius helikopterföretag, där, om man ägde, var delägare, det kommer jag inte heller ihåg. Men han var i alla fall, han jobbade som pilot där åtminstone.
Ja, sen så var han ju, jag såg Malou prata med honom. Han var ju film, jag vet inte fan, han var ansvarig för Farmen och sådana grejer med flygfoto. Var han ju. Han filmade ju de sekvenserna som du ser på i tv, du vet, när det flyger över snabba videovinklar och sånt. Det var han ju ansvarig för. Så, men han hade ju problem med jag undrar om det var amfetamin eller om det var kokain som han gick på. Men det låter som du säger det. Det har nog kostat en del. För han har säkert fått sig en rejäl kaka för att bli av med sina skulder och kunna betala av dem, misstänker jag. Så då har han tyckt att det var värt att göra det.
Ja, han fick sitta ett par år, va?
Ja, jag tror han, nu ska jag inte sitta och säga för jag vet inte, men jag tror han fick 6 år om jag inte minns fel.
Okay.
Ja, för det var ju ingen lallare som, det är lite svårt att förklara bort den, för även om du snor en helikopter så är du oförmögen att landa på ett sånt sätt som han gjorde på det lilla utrymmet.
Nej, det var rätt grunt faktiskt, det var bra.
Nej, det är ju ett av de rånen som man liksom, nu är jag dåligt påläst på det, men jag tror ingen kom till skada där överhuvudtaget om jag inte minns fel, utan de gjorde sin grej på en våning som var stängd då för den stunden. Men,
ja, precis, ingen kom in.
Nej.
Det var rätt smart. Ja. Det ska man ge grabbarna, det var ett jävla bra rån.
Ja, det är ju film på det. Jag hoppas det kommer någon film på det. För där ligger det ju lite som vi ska göra sen. Vi ska ju reka lite, men där har de fan med rekat. Det är ju ingen lek. Sen så vet man ju inte heller, som du säger, om de är informerade och har fått tips, så går det ju allting mycket lättare också.
100%. Det finns väl ingen som vet att du kan komma in till sedlarna från en glasruta uppe på taket. Det måste ju någon som har varit där inne kunna sagt till dem. Så naturligtvis är det någon som har gett tips.
Ja, det är sant. Och han sitter nog och rullar pengar där. För där fick de ju inte tag i alla pengar heller. Bara en liten bråk till. I alla fall, vi ska tuffa vidare med dig. Men att rounda upp då, så var ju du med på 90-talet och utförde rån och såna här grejer när det inte var så hårt bevakat. Det var inte Ja, det var inte den säkerhet som är idag, beskriver du för oss.
Jag tror det slog till alldeles för många för fort för att någon skulle hinna reagera. Så vi hade något år på oss innan de ställde om det kanske inte var, om det kanske var mer än ett år, innan de ställde om rutiner så att det blev svårare. Och så, men det var verkligen bara självplock på den tiden. Det var riktigt, riktigt nästan så att det känns dumt att tänka på att man kunde ta pengar så lätt.
Ja. Vad får du att bryta mönstret och lägga av med din rånarkarriär? För överlag så måste man ju säga, nu tar vi inte upp fasta antal eller platser eller någonting, men du är dömd för ett rån, men du har säkerligen gjort, ja, jag gissar på runt 6-7 till kanske, om inte mer. Så någonstans så måste ju detta varit jävligt ekonomiskt vinnande också.
Det som kommer lätt försvinner ganska lätt. Man lever ganska vilt på den tiden. Det är fester, vi pratar utlandsresor, vi pratar om droger, vi pratar om horor, strippor och bilar, kläder. Allt sånt där som du ska ha som rånare för att hålla upp den bilden av dig själv, så går det åt pengar. Lika snabbt som de kommer så går det åt.
Ja, det gör
jag. Så man får inte se som att man är rik jättefort. Man gör av med pengar, tar med fan på allt. Och allt kostar och alla pengar ska investeras i något. Men i slutändan så slutar det med kox, horor, resor, kläder, klockor och så vidare. Det försvinner pengar. Ja. Det gör det. Så man måste vara där snart igen. Det är inte bara på grund av, som sagt, vad känslan. Det är även pengar. Pengarna försvinner fort och man behöver snart nya igen. Mm. Därav nya rån.
Tror du att det kan ligga något i det att bränner man pengar för fort och man stressar, nej fan gubbar, vi måste göra ett nytt rån, blir man slarvigare med tiden bara för att man tycker att det går för lätt?
Man blir nog säkrare på sig själv. Jag tror att man kan det här nu. Ja. Och det kanske får en att slappna av lite, men det är svårt för mig att säga om jag blir slarvigare. Man gör det man kan på det sättet man kan. Och det håller tills det håller, tills du åker. Så det, förr eller senare åker du, och det vet du. Det vet alla.
Ja.
De tar det till slut, så det finns ingen chans att tänka på det. Det är bara att du är medveten om det och du har räknat med det. Och förhoppningsvis så har du någon form av ekonomisk vinst på det hela, tidsmässigt.
Ja. Vad var det jag skulle säga? Nu tappade jag tråden här. Jo, vi var ju på det med avslutade din karriär och sådana grejer. Vad är det som gör att du lägger av, slutar med bankrånen?
Jag kom ut ganska så tidigt 2008, 28 år gammal. Andra eller tredje dag här i frihet så är jag ute med min mor och hennes kille. Och jag skulle ta en öl och jag firar lite att jag kommit ut och så vidare. Så träffar jag en tjej. En tjej säger till mig, vill du träffa en bra tjej? Jag bara, men självklart. Kåt och glad och precis friven. Och så säger hon, pekar hon på en tjej, där, ta henne, och hon är en bra tjej, hon behöver en bra kille.
Det känner jag igen.
Så jag tar tag i henne och frågar om hon vill, om hon shottar, och ja, säger hon. Så där börjar det. Vi shottade tillsammans den kvällen, och 3 månader senare var hon gravid med vår son.
Ja.
det var väl mitt första steg ut från kriminella världen till normala familjeförhållanden.
Ja.
Men det var nära. Det var som sagt, det var fortfarande väldigt nära att jag åkte ner till Göteborg direkt efter att jag muckat, och det var flera som jag skulle träffa och vi skulle umgås, och det var kul att ses, men det blev att jag blev kvar tack vare att, ja, det var ett val, det var ett aktivt val att välja henne och barnet kanske, istället för döden. Men jag visste inte att det var döden då. Men i efterhand är det många som är borta idag från den tiden.
Ja, du kämpar på bra där, men du hade några en period där du festade lite för mycket fortfarande, tyckte hon, och så. Men sen så fick väl hon en förlossningsdepression, så du var tvungen att backa av och sköta det helt enkelt.
Jag tror det var så att jag körde nog hela året med alla polare jag inte träffat, och vi festade och det var mycket. Och precis när Sebastian föddes, var en sån, så var hon inte riktigt med i matchen, kändes det som. Så jag fick ta han där dag natt. Och det slutade, då slutade och hade jag ingen ork eller att superfesta eller göra någonting. Nej. Det var väl första gången jag kunde få ett avstånd till allt, till alla. Kanske bara vara med henne och vår son, och jag inte hade ett behov av att göra något annat.
Ja.
Så, som sagt, jag var fortfarande inte mogen nog för att förstå detta eller mogen nog för att vilja detta, men steg efter steg så ledde det till att man mognar lite med tiden, man får bort lite av det här första ruset, ut och festade och var borta så länge, tills idag när man är helt lugn och knappt vill gå utanför och träffa någon. Så det är klart, ålder har väl en viss sak, testosteronet sjunker och man inser att bolarna och festalivet, det är bara kul en stund, sen är det liksom, de går bara runt i samma skit fortfarande. De har inte kommit speciellt långt i livet. De är ute och festar, koksar och knullar ordet, och det är väl så de kommer dö. Okej, det är okej för dem, så är det okej för mig. Men jag är glad att jag valde den här vägen ändå.
Ja. Och det är ett stort jävla steg från att leva från 13 år och innan då, såklart. Men hela livet i stort sett varit kriminell, umgås med kriminella, gjort kriminella saker, pratat om kriminella saker. Bara varit kriminell till att gå till en seriös fadersfigur då. Det är ju rätt stort hopp alltså.
Ja. Det har inte varit ett hopp, det har varit två steg framåt, ett steg bakåt, känns det ibland så. Men vi har kommit dit i alla fall. Hon har lyckats få mig. Så att jag inte är kanske där jag är fortfarande så att jag är väldigt impulsiv, jag kan göra precis vad som helst, det är väldigt kul och vi går ut och festar tillsammans och så vidare. Men jag hade nog varit utan henne och kanske utan barn, så hade jag nog varit mer fortfarande mer ADHD, typ hoppat på varje ny grej som kommer upp bara för att göra det, för att jag är så uttråkad av livet eller något. Jag har alltid varit så impulsiv och jag tar alla nya grejer som visst det gör vi. Så, men hon har fått mig kanske lite mer mogen, och det får jag tacka henne för. Det är nog ingen annan som har lyckats med det.
Nej, jävligt bra jobbat, starkt jobbat, bra av henne med att tro på dig. Jag har ju fört en lång konversation och diskussion med henne, så jag vet ju att det är en väldigt bra människa och har starka mål i livet och vet du, det är grundregler eller vad man ska säga. Så att jag tror ni är rätt för varandra. Hon har ju inte heller haft det superlätt, så att jag tror ni mötte varandra och räddade varandra.
Mycket möjligt, mycket möjligt. Jag får se det som att vi kunde inte klara det utan varandra.
Nej.
Det är så mycket klart.
Perfekt. Och det blir ju ett bra up-round på ditt liv vad du gör idag. Men du, nu ska du och jag råna någonting. Och om du fick råna något idag i Sverige, vi får ta i Sverige nu för jag orkar inte åka utomlands. Vad ska vi råna för någonting? Vad tror du idag kan ge bra jävla kapital? Och jag ska vara din andre man, och Kalle här på hörnet, han är tredje man, han kan vara som chaufför.
Oj, vad svårt. Sverige och kontanternas land är det ju inte, så att säga. Det är ju verkligen svårt. Men ska vi säga att vi fått tips på en bra transport, så det måste vara någon stor helg, säg Black Friday, där de hämtar alla pengar. En bil som åker runt till affär, en som har en bra runda, det måste vara någon som träffar kanske den rundan, går genom sig någon galleria, Stockholm, stor galleria. kanske flera gallerier, kanske någon...
Ja, vi tar Stockholms största gallerier då, mitt i Black Friday, som ska tömma det här lasterna sen.
Ja. Så om vi tar en sån transport i slutet på en runda, så skulle vi behöva veta när den rundan slutar, vart han slutar innan han åker ner i garaget. För där är det i princip omöjligt. Kommer vi in så kommer vi inte ut och vice versa. Mm. Så vi måste ta han innan det. Vi måste också få dem att kunna... öppna där inne. Om de inte kan, så måste vi ha möjlighet att öppna dörren. Och det, om vi inte har möjlighet att öppna dörren, så måste vi kunna ta hela bilen med oss. Så det är de tre grejerna vi måste fundera på. Vi måste veta hur mycket pengar det är, så att vi vet hur mycket vi kan investera i det här lånet för att gå plus. Mm. Och inte gå för mycket minus om det inte lyckas.
Okay.
Och så måste vi veta vad vi ska säga om vi torskar. Vad du ska säga, vad jag ska säga, vad han ska säga. Om någon av oss torskar och inte de andra två. Okay. Det här är bara några av de grejerna innan vi ens startar prata rånet. Så det här är det vi måste veta, bara för att ens komma igång vidare.
Okay.
Annars finns det ingen mening. Så säg att vi vet var bilen stannar sista gången innan den åker ner. Säg att vi vet pengar. Säg att vi vet att vi får upp bilen, och vi får upp på något sätt, vi får upp skåpen där till pengar. Så att vi har monster, en stor som motor, vad fan heter det? Det kallas för monster på min tid. Det är en stor såg som de skär i platten med.
Det är ju en bensinkap. Alltså, ja, jag vet vad du menar.
Ja, en stor jävla kap. Och den kan du ha klinga på. Du kan ha klinga till sten, du kan ha klinga till metall. Du kan ha klinga till allt. Och ska du säga att du ska in i ett skåp som finns i en bil, så kan du klara med en sån absolut på några sekunder. Om du vet vilket skåp du ska öppna. För du vill ju ha... där är mycket pengar och så vidare. Så det kanske finns 30, jag vet inte hur många skåp det kan finnas i en sån bil. Så det är mycket sånt som du måste idag, kan jag tänka mig, för det är så pass mycket säkerhet. Det är mycket sånt som du måste komma över för liksom ha klart för att ens vilja göra rånet. Annars är det så mycket om att du förmodligen kommer gå därifrån tomhänt, om inte annat så kommer du sitta.
Ja. Men om vi säger det till dig då, för Kalle han har fått tipset här att vi säger det till dig, Dan, på när vi sitter där och träffas någonstans, så säger vi det till dig. Kalle är övertygad om, han har fått ett tips om att det finns 200 miljoner kronor i kontanter. Och vi säger till dig att vi vill vara beväpnade, för vi kommer skjuta oss därifrån för att få med pengarna. Vad säger du då? Hur ska vi agera då?
Nej. Jag vill sitta livstid för några jävla pengar. Jag kan sitta 7 år för pengar, det går. Men inte livstid för pengar. Så mycket är inte pengar värda. Vi pratar 20 år plus så, i Sverige i alla fall. Har du otur och skjuter någon som är mer värd, som någon politiker, son eller så, typ som Myran, så att kan du få sitta 30 år. Det är inte värt för några miljoner alls för mig. Så det tackar jag mig för.
Okej, så då hade du hoppat av. Så då har vi fått köra utan vapen då?
100%. Vi kan köra med vapen, men vi har vapen för att skrämma, skjuta ett skott i luften, skrämma folk eller hjältar, så att säga. Men vi har inte vapen för att skjuta oss fria. Det är inte värt det för mig. Det är matematiskt idiotiskt.
Okej. Så listan då som vi alternativt hade behövt här för ett... ett planerat rån. Det är först och främst, det är den här motorkap heter det förresten. Motorkap.
Mm.
Sen behöver vi vapen. Här behöver vi ju en bra bil. Vad ska du ha för bil i sån här? Gäller det här nu som man ser på Fast and Furious? Behöver vi en snabb jävla sportbil för 30 miljoner? Eller klarar vi oss med en Renault Megane?
Grejen, i princip alla städer som större städer som har broar är väldigt jävla knepigt, för de har vissa tider, de kan stänga av vissa broar, vissa vägar, vissa större utfartsvägar på. De har, vi pratar om 5, 10, 15, de går olika steg som kan stänga. Så Stockholms innerstad innebär att du ibland kan vara väldigt jävla fast i just innerstan. Så vad du behöver då i innerstan är förmodligen en lägenhet eller två för att kunna gömma dig om du har utfört rånet och kanske inte kommer iväg från den delen av stan, låt oss säga. Andra sätt oftast är väl hellre en motorcykel från från att sticka från stället med. Men då får du däremot inte med dig så mycket pengar om det finns mycket pengar. Ja. Vi pratar om varje miljon väger en del, va? Så det är, ja, du får väga. Det här är väldigt svårt. För att veta sånt måste man reka stället innan. Veta in utfartvägar. Du ska helst ta en E4 2, 3, 4 kvarter bort eller 5 minuter bort så att du kan åka norr och söder. Och sen ska du helst ta 2 avfarter inom några kilometer på varje sida av E4, norr eller söder. Så att du, var du än väljer så har du, är du en, 2, 3 stadsdelar bort och du kan byta till tåg, moppe, du kan byta till buss, vad fan du nu vill ta vägen, så har du möjlighet till det. Så det är ett sätt som du bara kan göra på plats. Du kan ställa dig där och så kan du börja kolla utåt och åka utåt alla vägar för att kunna veta exakt hur du ska göra. Och det är därför varje rån, det är inte bara här, där kommer gubben, vi hoppar på han där och hoppas på det bästa. Utan det är mycket, mycket att kolla upp. Det är tidskrävande och det kräver disciplin. Ja. För att komma undan måste du göra det här rätt och finns inga genvägar. Så det är inte som ett inkök där du ska inbrott i en kiosk där det finns ett kassaskåp på 50 000. Det är inte så enkelt. Det är mycket mer, så många variabler här du måste kolla runt. Så att det krävs flera ögon, flera hundratusen kronor oftast i kostnader och tidskrävande, säg en månad minst.
Ja, och där får man ju tänka också på den här månaden då. Om du hyr lägenheter och grejer, du ska köpa mat och grejer, du får inte fastna i för många kameror och använda kreditkort högt och lågt. Och så helt plötsligt så kommer det fram att ja, de här brukar ju inte vara i den här stan och röra sig. Då blir man misstänkt.
Lägenheten du har i så fall som är till, den har inte använts av någon till dagen rånet sker. Så om man kommer upp i den så är det första dagen du kommer upp till den precis. Efter rånet, så att du är osynlig där och inte känd där och inte syns till där så mycket. Alternativt att någon som har bott där med sin tjej och någon tjej, men vi säger hans, så att folk tror hans tjej, och hon är borta precis den dagen rånet sker, så han kommer upp där, men han kommer upp där själv den dagen, så att inget är ovanligt för folk runt omkring, men hon är inte där längre, så grejer har väl hänt också, så, men man försöker att inte synas i det området man ska gömma sig i innan, och absolut inte synas efter det några dagar heller, utan för att om du har span på det så vill du inte visa dem vart du ska ta vägen efter rånet. För ja, då sitter du, ja, du har ju sett hur många som har torskat på och försöker gömma sig och så. Det går inte. Man försöker alltid vara ett steget före, även ibland 2 steg före, vilket inte alltid funkar, men man försöker.
Ja. Vad gör vi nu då? Du och jag har varit ute, vi har fixat en bil. Vi tog en Transporter, V6a tog vi, en jävligt fin bil. Sen har vi fixat vapnen och vi har fixat kläder, för jag tänkte att vi skulle ha såna här blåkläder på oss, så vi har samma kläder. Det får vara lite modig i det hela också. Sen så kommer vi upp till lägen till vi ska lasta av de här grejerna då, samma kväll. Men då har den här jävla Kalle nu dratt igång en jävla fest i lägenheten här nu.
Ja, jag vet inte. Vad gör man då?
Då måste vi ställa in, eller?
Ja, absolut. Ja, men sånt skulle inte ske. Det går ju inte.
Nej, det är det som...
Disciplin.
Ja.
Disciplin, framförallt. Men ja... Säg att vi har det. Vi måste ha bensin i bilen. Vi måste ha en dunk på 5 liter bensin i bilen. Som man har tankat där det inte finns kameror... vid den macken, så att vi kan bränna bilen med alla kläder i, helst vapen i också. Det måste vi ha i bilen. Vi måste ha alibi allihopa, vart vi har varit de senaste dagarna, från olika tillförlitliga ställen. Säg att jag har från min fru, du från din och Kalle från sin fru, vad vi har gjort, vad vi har varit, och de har våra kort och telefoner, så att det syns att vi har varit med dem på dessa ställen. Det måste vi fixa, säg de flesta vill inte blanda in sina familjer. Så, men vi säger för skojs skull att vi tar alibi på dem. Så de har både våra telefoner och våra kort, så att vi umgås på de samma ställen där både våra telefoner och kort används. Helst ska det inte finnas kameror på de ställena heller, så polisen inte kan kolla upp det. Det är mycket, mycket att stå i innan vi ens kan begå rånet. Men vi har gjort allt detta. Vi säger att vi har fixat allt detta och vi känner oss redo för rånet. Den dagen rånet är, någon måste åka efter transporten, följa den, se att den kommer på rätt ställe vid rätt plats, så att den följer sin väg. Den personen ska helst byta bil, eller det ska vara flera som följer den. Vi skulle behöva vara klara och stå någonstans där vi inte syns, inte ser konstigt ut, säga att vi har ställt parkerat bilen där den kan stå och det inte ser konstigt ut att vi sitter i den eller att vi är i närheten av den. Säger att vi sitter på ett café någonstans och bilen står parkerad utanför. Det ska vara väldigt nära för oss att gå till bilen, så att när vi får ett telefonsamtal eller någon säger till oss att nu är det 4 minuter kvar tills den är på plats, så ska vi kunna gå och ställa oss på den vägen där vi ska stå med bara 1 minut kvar tills den kommer, så att vi inte står där för länge och inte får någon som helst uppmärksamhet. Och samtidigt så ska vi vara där i tid så att den inte hinner åka förbi det stället. När vi gjort det, så är det bara att ställa sig ut på gatan och vänta på att bilen kör fram. Sen höjer du vapnet och hotar transporten med och hoppas på att allt går vägen.
Ja. Och arbetsuppgifter är utdelade. Någon kommer hålla vakt eller och någon kommer såga upp skåpet, men samtliga hjälps åt med packningen sen, eller?
Normalt sett så är det han som sitter i bilen bakom. Han har, ifall det kommer polisbilar så ska han preja dem så att vi hinner dra. Det är hans uppgift. Den som håller koll på väktarna står utanför och håller koll på väktarna så att de inte gör något. Den som är inne i bilen, han har bara kontakt med han i bilen bakom som ser hela han överser hela stället, så han ser korsningarna, han ser bilvägarna, han följer polisraden om man lyckas få tag på en polisbåt. I Sverige är det svårt för de har det krypterat skit, men det går i vissa andra länder. Så att alla har sin uppgift, alla känner sig lugna med att göra det de vill, och han där inne kan såga i lugn och ro tills han får veta att nu är det dags att dra och säga att vi har 3-4 minuter på oss. Han får upp 3-4 skott. Det beror på hur svårt det är. Jag har ingen aning hur det ser ut idag. Det är väldigt svårt för mig att säga hur pass stark säkerhet de har i de här bilarna och hur snabbt polisen skulle reagera idag. Jag menar, vissa, som sagt, helikopterrånarna ställde ut bombatrappor som polisen var tvungna att åka på. Det är ett sätt vi skulle kunna dra ifrån uppmärksamhet från det stället, att 5 minuter före smälla en bomb, att det smäller en bilbomb i Rinkeby och säga att det är ingen folk. Det smällt en bilbomb, det sitter 2 personer i. Det behöver inte göra, men bara ett sånt samtal gör att de skickar 90% av sin styrka ditåt och så vidare. Så att när väl rånet kommer in 5 minuter senare, då är de redan halvvägs på väg dit. Då säger vi att det köper oss, säg 10 minuter.
Ja, men det är mycket tid. Det är ju mycket tid. Ja, fy fan. Så, men
det finns möjligheter att göra, att tjäna minuter här och var. Men det är inget som säger att du klarar det bara. För det kan alltid finnas en bil som åker förbi. Det här är risken du får räkna med. Det finns alltid en chans att någon är i närheten, någon åker förbi eller att någon korsar din väg bara precis när du håller på med bytet. 2 kvarter längre bort kan det stå en snut på det ljuset. Så det får man alltid räkna med. Det finns inte något sätt att kolla bort det eller att reka så att du vet att det inte... Livet helt enkelt funkar på det sättet att ibland träffar du på dem och ibland inte. Så det får man räkna med. Det går inte att planera bort.
Ja. Skjuter man några varningsskott här eller i luften för att göra det mer seriöst, eller ska man hålla?
Aldrig skjuta innan du behöver det, verkligen behöver det.
Ah, okay.
När du känner dig trängd så skjuter du i luften. Aldrig utöva våld. Sen har jag märkt att de var alltid mer rädda när jag pratade lugnt än att jag skrek.
Okej. Ja, det var då lät det mer äkta kanske, att han kommer verkligen agera om vi inte lyssnar på vad han säger typ.
De gjorde mycket mer medgörliga om man pratar långt än om man skrek. Så enkelt är det inte varför. Ja. Men det kanske är läskigare, så kanske går det fram istället för att de stänger av när man skriker.
Ja. Men vi säger nu då hypotetiskt att du och jag och Kalle, vi klarar detta rånet. Vi får med oss pengarna och vi kommer tillbaka till lägenheten där vi ska trycka nu då fram tills det är lugnt, så att säga. Men när vi har delat upp pengarna därifrån och rånet är avklarat, alltså vi, planen gick, så delar vi på oss och du ska börja leva med din familj och jag och min. Men så Kalle, han torskar på grund av att han är jävligt amatörmässig. Han strör pengar runt sig och han handlar och han donar. Vad har vi sagt till Kalle innan? Du nämnde det att vi behöver ha en story, vad man ska säga om någon av oss torskar. Vad kommer Kalle berätta för polisen och hur oroliga behöver du och jag vara?
Han ska berätta så pass mycket så att det låter trovärdigt utan att nämna några namn. Det vill säga att jag hade min historia till varför jag inte visste vad de hette. Och det lät så pass trovärdigt. Så att, need to know basis. Ibland är det så bland rånkonstellationer. Man träffas tre rånare som inte känner varandra och rånar någonstans. Det kanske inte är jättevanligt i Sverige, men det är väldigt vanligt att man går ihop utan att veta vilka man är. Gör ett jobb som man nog någon har planerat, som man vet man kan lita på den planen, och man gör det då. Sen går man isär och man vet inte vilka man har gjort det med, och det är helt enkelt för att alla ska klara sig på bästa sätt, så att även om man åker så kan man inte gola det. Så det är inte helt ovanligt att det händer, och det är det bästa sättet egentligen på många sätt, om man ser det ur det perspektivet. Om någon åker fast så är det absolut bra att göra det på det. Men Kalle har redan vet jag att om man sitter och tar tiden på han ska, så får han inte nog med att han får behålla bra vänner, så får han även någon ekonomisk hjälp till familjen under tiden han sitter.
Ja, det fixar du och jag.
Absolut, det är värt för oss att hjälpa hans familj så att de har pengar på att leva för, och han sitter lugn och belåten och vi sitter i frihet. Så helt klart.
Ja, nej, det låter väl vettigt om man ska hålla varandra bakom ryggen.
Så ska det se ut i verkligheten. Hur det oftast är, det kan jag inte uttala mig om.
Nej.
För mig har det varit både och. Men det är det ultimata gänget. Då hade man klarat sig länge med det gänget och vi hade kunnat leva gott resten av livet. Men när det blir stora pengar inblandade, blir det stora problem inblandade. Det blir svartsjukedram och det blir lögner och det blir bedrägerier och folk blir dumma med stora pengar. Så i verkligheten ser det mycket mer annorlunda ut än man kan tro. Det är inte som på film att man går skilda vägar och alla tuffa män och håller varandra om ryggen.
Nej.
Det slutar oftast med mord och död. Ingen vet egentligen varför från första början, men alla historier, de flesta i alla fall jag känner till, där större gäng har hållit på länge, så slutar det alltid illa. Så det är ingen väg att gå om man vill leva länge.
Nej.
Säkert är det inget jag rekommenderar till någon.
Nej, det är bra att du säger det också. Men vad fan, nej, det blev ju svinbra detta. Vi har ju tagit igenom oss ditt liv och hur vi gör ett bra bankrån, och vi klarar oss ju. Och vad jag räknar på så fick jag 33,3 miljoner själv då. Så att nu har jag annat att göra. Så att jag tycker detta avslutar podden jävligt bra. Och jag vill tacka dig som fan för att du ville medverka. Och att det gick så jävla smidigt, även att du befinner dig i ett annat land och såna här grejer.
Ja, men jag får tacka själv att jag fick vara med. Det var jättekul.
Ja.
Och som sagt, vill man utveckla den här historien så att ni förstår mer hur jag kom till lånet, Polen och hela det här. Men skulle man kunna dra det, då får man börja från min barndom. Så, men det är en helt annan historia, en helt annan,
ja,
helt annan tid. Vi får ta det.
Men då ska vi göra så här istället. Då ska vi säga så här, ni som vill höra mer av Dannes liv och såna här grejer i framtiden, ni kan skriva PN till mig. Är det så att det kommer in så jävla många PN att det verkar vara ett jävligt stort intresse, så ringer jag upp Dan och säger att nu får vi fan med ta ett detaljerat nytt avsnitt här.
Absolut, då ska de få höra om hur det gick och smugglade sprit med polska maffian, hur vi kom dit och så vidare och så vidare. Men det är som sagt, jag kommer aldrig sockra historien, men jag kommer inte nämna vissa namn, jag kommer inte nämna vissa platser eller tider, men allt annat så är precis det jag upplevt, inget mer, inget mindre.
fan, vad coolt. In och skriv till mig nu, för det vill jag ju höra själv. Jag vill göra den här intervjun, för fan. Så in och skriv där, bomba nu med att vi ska höra mer från Danne. Överlag, Danne, så får du ha en jävligt trevlig fortsatt liv, och jag hoppas att det blomstrar livet nere i Polen för dig. Så,
tack så mycket.
Hörs vi när vi hörs, och hälsa frugan.
Gultan, jag får tacka dig. Jag ska hälsa frugan, det var kul att få vara med. Sköt om er allihopa, ta hand om varandra, hej.
Ha det bäst. Ja, där hade vi ju avsnittet, Danne, värdetransportrånaren. Ett jävligt bra avsnitt tycker jag. Jag har ju som sagt letat efter rånare och värdetransportrånare innan, och helt plötsligt så dök det upp en mitt framför näsan på mig. Då högg jag direkt. Men har vi några mer rånare här inne eller liknande som pysslar med sånt, så får ni gärna höra av er. Bankrån är också intressant, skulle jag vilja ha ett avsnitt om. Då ett beväpnat bankrån. Där vi verkligen går in och hämtar pengarna fysiskt på banken. Inte ta någon bil då, så att säga, utan fysiska bankrån. Jag tänkte bara säga att det är jävligt skoj med alla meddelande och såna här grejer jag får. Jag kommer börja i framtiden att blockera och radera fake-konton. Sen så är det jävligt, vissa som skriver är rätt genomskinligt vilka det är. Så det har jag full koll på. Sen så en rolig jävla grej, det är att jag får in meddelanden från vissa kändisar och andra människor som lyssnar på podden. De skulle aldrig kunna tänka sig att vara med i ett avsnitt, och det är ju synd, men så är det. Men de gillar podden som fan, och vissa har delat den. Det har ju smällt till något otroligt i min statistik. Det är just därför jag trycker på att det är att ni ska hänga på Instagram, @gultanspodcast. Kommentera, gilla, dela. Det är viktigt, podden kan bli hur stor som helst med hjälp av det. Med hjälp av er helt enkelt. Och jag gör ju detta på min fritid och hobby, och det kostar inget att lyssna på mig. Så det är det väl det minsta man kan begära, att ni hjälper till att dela och sprida. Och det vet jag att ni klarar. Så kör bara in på Gultans podcast. @Gultans podcast på Instagram. Dela, sprid, kör. Vi hörs nästa måndag 06.00. Ha det bäst från Alice Gultan. Tjena.
Cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. The cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.